tvångsmässig ätare och er ledare för detta möte. De som vill är välkomna att läsa sinnesrobönen tillsammans med mig.
Gud, ge mig sinnesro att acceptera det jag inte kan förändra, mod att förändra det jag kan och förstånd att inse skillnaden.
När vi i OAs gemenskap öppnar vårt hjärta och sträcker ut vår hand till de som fortfarande lider, låt oss vara uppmärksamma. När vi i OAs gemenskap öppnar vårt hjärta och sträcker ut vår hand till de som fortfarande lider, låt oss vara uppmärksamma på OAs programförklaring om samverkan med mångfald, som handlar om att respektera varandras olikheter men ändå förena oss i lösningen för vårt gemensamma problem. Oavsett vilket problem du har med mat är du välkommen på detta möte. Finns det några andra tvångsmässiga överätare här förutom mig själv?
Ja!
Grattis! Är det någon som är här på sitt första, andra eller tredje möte? Nej, då är vi alla lika välkomna. Här följer OAs ingress. OA anonyma överätare är en gemenskap av individer som genom att dela sina erfarenheter, styrka och hopp med varandra tillfrisknar från tvångsmässigt överätande. Vi välkomnar alla som vill sluta äta tvångsmässigt. Det finns inga avgifter för medlemmar. Vi är självförsörjande genom egna bidrag utan att vare sig söka eller ta emot bidrag utifrån. OA är inte anslutet till någon offentlig eller privat organisation, politisk rörelse, ideologi eller religiös lära. Vi tar inte ställning i yttre angelägenheter. Vårt främsta syfte är att avstå från tvångsmässigt överätande och föra fram detta budskap om tillfrisknande till de som fortfarande lider. Då tänkte jag göra så här att stegen ligger inte med här. Vi kommer att läsa stegen och jag gör så att jag läser steg 1 och så läser vi ett steg var och skickar vidare. Här följer stegen anpassade för OA, anonyma överrättare. 1. Vi erkände att vi var maktlösa inför maten och att vi inte längre kunde hantera våra liv.
2. Vi kom till tro på att en kraft större än vår egen kunde återge oss vårt förstånd.
3. Vi beslöt att lägga vår vilja och våra liv i Guds händer sådan vi uppfattade honom.
4. Vi gjorde en grundlig och oförskräckt moralisk inventering av oss själva.
5. Vi erkände inför Gud, oss själva och en medmänniska vår fels sanna natur.
6. Vi var helt och hållet beredda att låta Gud avlägsna alla dessa karaktärsfel.
7. Vi var honom ödmjukt att avlägsna våra brister.
8. Vi gjorde upp en lista över alla de personer som vi hade skadat och blev villiga att gottgöra dem alla.
9. Vi gjorde personligt dessa människor så långt det var som möjligt utan att det skulle skada dem eller andra.
10. Vi fortsatte med vår personliga inventering och när vi hade fel erkände vi det genast.
11. Vi sökte genom bön och meditation att fördjupa vår medvetna kontakt med Gud sådan vi uppfattade honom, varvid vi endast bad om insikt om hans vilja med oss och styrka att utföra den.
12. När vi som en följd av dessa steg hade haft ett andligt uppvaknande försökte vi föra fram detta budskap till andra tvångsmässiga överrättare och tillämpa dessa principer i alla våra angelägenheter.
Men jag är för svag. Jag kommer aldrig att klara det. Oroa dig inte. Vi har alla tänkt och sagt samma sak. Den förbluffande hemligheten bakom framgången med detta program är just det. Svaghet. Det är svaghet, inte styrka, som förbinder oss med varandra och med en högre kraft. och som på något sätt ger oss en förmåga att göra det vi inte kan göra själva. Om du bestämmer dig för att du är en av oss, välkomnar vi dig med öppna armar. Oavsett vilka dina omständigheter är, erbjuder vi dig gåvan att bli accepterad. Du är inte ensam längre. Välkommen till Anonyma Avätare. Välkommen hem.
Tack. Det finns en programförklaring om abstinens och tillfrisknande och jag läser den. Abstinens i OA, anonyma överätare, är handlingen att avstå från tvångsmässigt ätande och tvångsmässiga ätbeteenden medan man arbetar mot eller upprätthåller en hälsosam kroppsvikt. Resultatet av att leva i anonyma överätares 12-stegsprogram är andligt, känslomässigt och fysiskt tillfrisknande. Tack.
Tack.
Det här mötet har temat sjukdomsbilden, så att jag kommer att liksom dra lite och sen att ni stoppar mig så att vi hinner dela. Och jag tänker att vi ska sluta klockan 12 så att senast 12:30 stoppar ni mig. Alltså jag kan ju prata hur länge som helst. Ja, jag kom ju till OA 2001 och då vägde väl jag. Så jag hade haft en, då hade jag haft en period där jag hade bantat. Så jag hade gått ner en hel del i vikt. Så jag tror att jag hade gått ner, så jag vägde runt 75. Och jag hade vägt över 118. Så när jag vägde över, när liksom jag vägde 118, då tänkte jag så här, nej fan, det är inte meningen att sådana som jag ska väga sig. Så jag slutade väga mig. Och sen så bara, jag måste göra någonting åt det här. Och jag tror att det är en egenskap som många av oss har trots allt. Att vi är jävligt disciplinerade. Och vi kan vara det under många och långa perioder. Men till slut så går det inte när vi är bara med oss själva. Och jag hade då gått ner och det var väl helt fantastiskt. Tjoho, tjoho, men jag var ju ingen lyckligare människa. För jag såg ju bara fortfarande det här huvudet som gick omkring som hade olika frisyrer. När jag tittar på mig själv på bilder så var det så här att jag tittade så här, vad hade jag för frisyr där? Ja just det, men det var då. Inte så här, hur såg jag ut? Alltså hela, jag var, det här var jag. Liksom. Jag hade också en period i mitt liv att, nej men känslor, är inte det bara några kemiska processer som pågår i kroppen på något sätt? Ja, det är bättre att hålla sig här. Var intelligent. Tänk efter, känn inte efter. Så började i alla fall gå upp i vikt och jag gick ju i en annan gemenskap och den här människan som gick där som gick kolhydratavgiftning och som tjatade på mig. Hur är det med maten? Jag bara tänkte, men till slut så följde jag också med henne på ett möte. Och det var också för jag tänkte, liksom en annan talare här idag sa typ, ja jag ville vara snäll eller helst bara få henne att sluta tjata. Ja. Så jag gick på det här mötet och kände inte riktigt att det var något för mig. Men jag gick i alla fall dit för man skulle gå 6 gånger hade någon sagt. Och på andra mötet så skaffade jag en sponsor. Och jag tillhör också de som blev abstinent på en gång då. Och den abstinensen hette då som jag gjorde upp. Min sponsor och jag gjorde upp, vad är att vara abstinent? Jo, det är att jag endast stoppar någonting i munnen 5 gånger per dygn. Oavsett vad det var, när det var, så var det 5 gånger. Så om jag åt en cola klockan 10, det hade jag förbrukat 1 gång. Om jag åt 2 kilo lösviktsgodis 1 gång, då hade jag också förbrukat 1 gång. Om jag åt frukost, lunch, middag och ett mellanmål hade jag förbrukat 4. Alltså det var inte vad jag åt. Och det där, idag så skulle inte det vara en, det är inte abstinensbegreppet för mig idag. Men det var bra för mig just då. För att jag hade ingen aning om att jag åt överhuvudtaget. Jag var i sån förnekelse. Stegen heter ju steg 1. Vi erkände att vi var maktlösa inför maten. Jag brukar tänka mer att jag förstår att jag är maktlös över ätandet. Maten gjorde jag någon definition till att mat är ju mat och allt skit är ju skit. Alltså, ni vet, mat, protein och sånt. Och sen var det ju det här sockerkakor och allt möjligt annat som man kunde äta. Så, och jag kände så här, men jag var ju inte speciellt maktlös inför maten. Det var inte så konstigt. Men jag förstår inte på grund av den här dåliga ämnesomsättningen och benstommen att jag bara blir så tjock hela tiden. Och något ohanterligt liv, det hade jag definitivt inte. Fast jag på den tiden, mina barn var 2001, var de 5 och 3 år. Och så hade jag ett bonusbarn också. Jag var gift och jag jobbade och varje dag så bara hatade jag hela livet. Jag bara, det här, jag skulle aldrig ha skaffat barn. Jag förstår inte. Det var ju enklare när man bara hade sig själv att ta hand om. Men nu skulle man ju liksom vara liksom så här braig med dem hela tiden. Och de gjorde ju inte som man sa. Och så vaknar de hela tiden. Och de somnade inte när de skulle. Och hela dagen gick bara ut på att ta mig till klockan 20.00 på kvällen när jag får åtminstone äta. För innan kunde jag ju äta vad jag ville, men nu är ju de vakna. Och man får ju inte äta godis på en vardag. Och jag kan ju inte ta en macka när de är vakna, för de har redan fått sin kvällsmat. Så då vill ju de också ha mat, och barn ska ju inte äta. Kan klockan bli 20.00 så jag får äta? Och sen helst inte vakna före 06.00 på morgonen. Och däremellan kände jag mig fri. 20.00 till 06.00. Och det bara gick. Jag kom till OA, jag fick det här matplanen och så började jag med stegen på en gång. Och jag gjorde mina första steg via OAs stegarbetsbok. Vi har ju en massa OA-litteratur. Och jag kan bara säga, läs den. Oavsett om ni gör stegen via Stora boken, AS, så är det superviktigt att läsa OAs egen litteratur. Jag läste allt. Lyssna på alla band, liksom. Och det var jättebra för mig. Sen var jag abstinent till, jag kände att sådär efter några år att nej, det här riktigt håller inte för mig. Och så då började jag med Stora boken och HAO och fick ett annat program, och abstinens blev något helt annat, en annan definition. Och det höll jag på med i några år, och sen tog jag ett återfall 2006. Jag tycker att, för jag tog ett återfall redan innan 2006, men det var ju per definitionen som jag hade i HAO. Och det var inget tvångsmässigt ätande som det handlade om. Utan det var, jag kommer inte ens ihåg längre vad det var jag hade brutit. Men jag var inte abstinent längre enligt den definitionen. Då var jag SSRs ordförande och vi hade servicekonferens och jag blev avtagen den serviceposten. Tack gode Gud när det äntligen hände. För vi åkte dit och jag var fortfarande ordförande fast jag inte var abstinent per definition. Det är också jätteviktigt att vi är så rädda om varandra att vi liksom säger, nu måste ju du kliva av och så hjälper vi dig här. Ja, men jag är i alla fall sen 17 maj. Var är det, hittar man inte här? Nej, sen 17 maj 2006 är jag återigen abstinent. Vad fick jag lära mig då som för mig var så här, som tog mig till att riktigt fatta vad steg ett handlade om? Jo, jag är ju lite rädd för, och jag kan tjata lite om det också, det här att vi pratar så mycket matplan i OA. Eller det har ju gått i vågor. Och nu tycker jag att det verkar vara en sån våg att det är mycket matplansprat. Och för mig är det så här, det som har räddat mitt liv, det är inte vilken matplan jag har. Utan det som har räddat mitt liv, det är att jag har fått ett nytt sätt att förhålla mig till livet som går så här. Det kanske gick så här när jag kom till, eller så här när jag kom till OA. Nu är livet lite mer, ja, så här kan jag förhålla mig till det. Även om det bara ibland, man bara, är det verkligen meningen att det ska vara så här? Ja. Mm. Och det jag fick lära mig, det var och identifiera genom stegarbetet, att identifiera, göra en självanalys, skanna av mig själv varje dag, så här, var är jag nu, vad gör jag nu, varför tänker jag så här, varför känner jag så här. Och för mig var det så här att någonting som ofta återkom i mitt liv, och speciellt innan OA eller den andra tolvstegsgemenskapen, det var det här att jag ofta harmade på folk. Men kan de inte bara göra som det är tänkt så blir allt bra. Jag var irriterad, jag harmade. Men sa inte du och jag att du skulle göra det här? Varför gör inte människan det? Och så när jag frågar, har du gjort det? Men det har inte jag sagt att jag ska göra. Och så ljuger de också.
Och då gör de det dåligt. De ljuger inte ens bra som jag själv. Liksom, som var jätteduktig på att hitta på jättebra. Jag rättfärdigade mitt egna beteende och jag tyckte jag var jätteduktig på det. Det här var någonting som återkom hela tiden hos mig. Harm och irritation. Oärlighet. Och vad gjorde jag då när det här liksom kom? Ja, jag fick aggressiva utbrott. Eller så grät jag, vilket var väldigt sällan och helst när jag var själv. För det var ju bara så jävla svagt att visa att man grät också. Bättre att vara arg och bara tala om vart skåpet ska stå. Liksom, kom inte här och kom så. Det var liksom en del av min vardag. Jag var skitförbannad på mina föräldrar som inte hade gjort bättre när jag växte upp. Jag var galen på min man som jag tyckte, vad fan är det för fel? Varför skilde jag mig inte då? Jag är fortfarande gift med samma man. Av barnen som inte sov när de skulle. Och jobbet som bara, men hur menar jag jobbat som lärare? Hur menar de liksom att man ens ska klara en sån här dag? Det är ingen som förstår hur livet egentligen ser ut helt enkelt. Utom jag då. Det är ju inte konstigt att jag måste äta lite extra nu. Och det där äta lite extra. Det är liksom, jag hade inte ens något stopp när jag kom till Åa. Det var liksom, åkte jag och handlade så. Det är ju klart att jag köpte lite extra choklad och så när jag var i affären och åt den på vägen hem. För jag ville ju bespara mina barn från att de skulle äta det. Och innan jag hade barn då var åt jag ju när jag ville. Det var ju liksom inget. Eller så hade jag ju perioder när jag försökte ändå. Jag vet inte hur många sådana jag har köpt. Ja. Och jag har alltså pendlat från. Jag kom till Åa där vid 75 kilo. Jag gick ner till, jag vägde 60 där några år, vilket inte, då bara frös jag jämt, men jag var ju smal. Och sen har jag gått upp igen och nu väger jag mer än jag behöver och är hälsosamt och det behöver jag göra någonting åt. Men jag äter inte tvångsmässigt och jag kan både harma och älska den här tillsatsen.
Det där som har kommit in i abstinensbegreppet, att vi eftersträvar en hälsosam vikt.
Men det är inget jag går ur Åa för. I alla fall, det här var vanligt. Jag hade många människor som jag liksom styrde över. Eller jag gjorde ju inte det, men jag försökte styra över dem. Och så kom det här att i min, liksom, när jag var själv då, när ingen såg mig, då bara... den ena snilleblixten efter den andra. Så här, jag var helt besatt av, i det här fallet, hur jag skulle få i mig saker och ting. Mat, godis, allt, vad som helst. Dricka, äta, helst själv, när ingen vet. Och nästa morgon så tänkte jag, det är så konstigt att jag är så här tjock. Så jag har haft mig i 2 veckor och är redan för små. Jag fattar inte. Alltså förnekelsen var så helt fantastisk. Och sa mot honom så här, fan jag är så jävla tjock. Nej, inte du tjock liksom. Nej, men du har en kraftig benstol med. Det är så konstigt. Så där höll jag på. Jag blev besatt, jag blev galen, jag åt. Jag bestämde att jag inte skulle äta. Jag bestämde att jag inte skulle äta. Jag ångrade mig. Jag fick ångest. Vad heter det? Vad heter sången? Nationalsången.
Aldrig mer.
Så. Liksom jag bara, åh! Jag ska aldrig mer göra det här nu. Alltså nu har jag gjort det för sista gången. Och det gick liksom så här att jag är inte heller bulimiker. Jag har aldrig varit anorektisk. Jag har alltid önskat att jag kunde bli anorektisk. Så här, bara att man tänker så. Om jag ändå vore anorektiker. Liksom. Då är man i alla fall smal. Alltså man är bara så sjuk. Ja. Eller när min son fick diabetes. Då sa hans syster, gud vad orättvist. Han har inte problem med mat. Gud vad orättvist. Det kunde väl åtminstone vara jag som fick diabetes. För då måste man äta på ett visst sätt. Man kan skita i och ta insulin. Då tar ju inte kroppen upp någon näring. Då går man ner i vikt. Alltså, ja, alltså, vi är sjuka. Vi är beredda att göra vad som helst. Utom att tillfriskna. Det som krävs. Så där, aldrig mer. Och så bara, fuck, liksom. Så gick jag runt det där. Men nu har jag ändå gjort det färdigt. Och så gick det två timmar och så var jag här. Och så. Det var så här hela. Det här var liksom ingen lång tid emellan när jag kom till OA. Det var liksom ett ständigt flöde. Det som också hände som skrämde mig lite men som jag inte ville prata om, det var att jag hade börjat äta så stora mängder på kvällarna när jag åt så att jag kräktes av mig själv. Att jag liksom att jag kunde liksom äta och så kräktes jag och så tänkte jag så här, jaha, jag är magsjuk. Ja. Och så liksom la jag mig på soffan så här lite bara, men gud, jag är sjuk. Ja, och så, det är ju lätt att skratta åt, men det är ju så jävla sjuk. Ja, men jag är sjuk så här. Och så gick det liksom bara en 10 minuter och så bara, glasspaketet. Men nu känner jag mig lite bättre. Kanske jag kan äta lite glass ändå. Jag provar lite glass. Och så åt jag ett glasspaket och så blev jag trött. Och jag bara, jaha, jag var inte magsjuk, jag var trött. Och så liksom, så var det. Och jag förstod inte vad det var för fel. Jag tyckte inte ens att jag inte kunde hantera maten. Alltså det var bara sjukt. Ja, jag kom i alla fall till OA. Där fick jag höra om det här. Att så här levde de andra också innan de kom till OA. Och vissa fortfarande. Att man liksom, man tog den där tuggan. Man ångrade sig. Man blev frustrerad, irriterad. Man fick någon, man blev besatt, man fick någon jättebra idé. Man gav efter för idén. Och att tiden här emellan blev kortare och kortare och kortare. Och för mig var den ju fler. Alltså det fanns ju från att tänka efter så här, att hur var det när jag var tonåring? Ja, men alltså då höll jag inte jag på och käkade på det här sättet. Utan då kanske det var längre emellan. Alltså det kanske var så här att jag retade mig på någon och sen gick det några dagar. Ja, och sen alltså det var ett helt annat tidsflöde när jag var ett barn än vad det blev. Och då var jag också i händerna på vuxna. Det var inte så här fri tillgång heller. Man fick ju liksom ljuga lite och säga liksom man, mamma märkte ju liksom att det försvann saker. Men det här, det här kretsloppet som vi pratar om, det här kretsloppet, det kan jag använda varje dag. Det här är kretsloppet som beskriver den sjukdom vi har. Det här är sjukdomen. Att äta, det är liksom en del av den här sjukdomen. Det är en fysisk del, det är en själslig del och det är en, nu tappade jag ordet, mental del. Det är liksom, det här kunde jag förstå och känna igen. Men när vi pratade om fysisk, själslig och mental, då hade jag svårt att förstå. Men det här kunde jag förstå och känna igen, att så här håller jag på. Det som har hänt under åren, det är att det är inte här som jag har, det är inte här längre som det är något problem. Utan det är ju mera här som det uppstår saker. Idag går det inte från det till det till det. För att idag går det härifrån och till något annat. Och när jag kom till OA då lärde vi oss att rita det på det här sättet. Att för att få stopp på det där kretsloppet så måste vi slå in en kil här. Och den där kilen, den var, är möten. Gå på möte. Som är gemensamt. En del kommer, en del liksom får, känner väldigt mycket så här, man kommer att man känner att man blir del av någonting större än en själv och så, och man äter inte på det och det, och man kan liksom känna någon frid ett tag. En del kan ju känna det länge bara på att komma på omöten och så Men för mig, jag vet inte hur det var för mig. För att jag blev ju tillsagd att skaffa en sponsor. Så jag gjorde ju det på en gång. Så att det man liksom måste göra, säger vi. För att ni vet ju hur det är. Om man har en cykelhjul som spinner. Om vi har ett cykelhjul som spinner. Och så slår vi in en kil i det. Då blir det ju tvärstopp så. Och sen när den där människan fortsätter att trampa. Då börjar ju det här skaka. Och sakta men säkert så glider ju kilen ur. Av trycket. Och det vi säger är att ja, det är ju jättebra att man kommer på möten. Men den kilen kommer att lossna. För sjukdomen, det här kretsloppet, är starkare än att gå på möten bara. Därför måste vi skaffa en sponsor. Nu vill jag säga att det finns varianter på hur man ritar upp det här. Det här är liksom en variant. Skaffa en sponsor och gör som den säger. Och det som sponsorn då säger och som vi behöver lära oss, det är att vi behöver göra stegen. Så tillsammans med en sponsor gör vi steg 1-9. Vi gör dem ända till 12. Men alltså steg 1-9, det är att vi lär oss något nytt i 1-9 ihop med en sponsor. Ja, då har man 3 kilar som håller det här. Och så var det för mig. Alltså det var en stor förändring. Att jag gick på 1 möte i veckan. Jag gick aldrig på 2. Om det inte var ett konvent. Jag gick varje tisdag. Och det var inte så här. Ska jag gå på jag bor ju i Stockholm. Och liksom, så det var ju, vi kunde ju välja då ett tag där varje dag. Så här. Men det var aldrig så för mig. Utan jag hade så här. Du ska gå på tisdagar. Så går du på tisdagar. Jag hade sponsor. Och det har jag alltid haft. Och jag gjorde steg 1-9. Och det här. Liksom kämpades på det här. Jag hade långa perioder där jag bara liksom kände att det bar. Och så vidare. Det som jag tycker var väldigt svårt. Det var ju den här guden. Högre makten. Det var ju så här. Och jag läste det nu också i inledningen här. Att det går liksom ut på att det här är ett andligt program. Och, men vi säger samtidigt och högre makt så som du uppfattar, som du väljer, som du tar med dig det du vill. Så att för mig var det så här att det där med Gud, det la jag bara åt sidan. Någon sa, du kan väl tänka glädje utan droger. Du kan tänka glädje, ja, massa så här olika. Och jag bara tänkte, nej. Men den fjärde kilen i alla fall, det är att hitta en högre kraft, eller HP, eller Gud, som vi själva uppfattar Gud, och så vidare. Och där var det så här att jag tänkte att jag kan ju inte hänge mig åt någon av de världsreligionerna som finns, för jag måste hitta på en egen. Så jag började gå på en massa olika prova saker, och det var bara krångligt, och man fick bara åka, och det var liksom krångligt. Tills den sponsor som jag hade läst i stora boken så här. Men ta bara någon som tror på Gud som det verkar funka för den. Och fråga hur den gör och prova det. Och funkar det så går det till någon annan som verkar ha en tro som fungerar. Så frågar du hur gör du då? Och så gör du så, tills du hittar något som fungerar för dig. Hur är det där du bor? Finns det inga människor som tror på något där?
Ja,
de vill ju inte jag vara med. Precis som med OA. Inte fast, ja. Men jag fick liksom ge efter, så att jag började liksom definiera vad en högre kraft kunde vara för mig. Jaha, då har jag 4 kilar in i detta. Och det som håller alla de här kilarna på plats, det är att vi har ett dagligt program. Och det är 10, 11, 12. Det är det som vi limmar ihop de här kilarna med. Det är vad vi gör varje dag. Varje dag eftersträvar vi att leva i 10, 11, 12. Det är vår försäkring på att hålla kilarna på plats i det här kretsloppet som alltid kommer att existera i oss. Vi kommer aldrig bli friska från det där kretsloppet. Men när vi lever här i 10, 11, 12, som jag har långa perioder där jag känner, oavsett vad som händer runt omkring mig, att jag är tillfrisknad. Jag är inte tvångsmässig. Det är väldigt sällan som jag får sug som handlar om det här. Mina sug landar här. att jag blir lite små. Men nu har jag väl ändå rätt att skrika. Sådana sug. Men alltså nu har de väl gått över gränsen. Nu får jag väl bete mig. Så här. Eller hota. Eller ja, man bråkar och diskuterar något med någon. Och så kanske den inte är schysst i diskussionen. Men är det inte nu jag kan liksom bara dra till med värsta kränkningen. Så den får en chock och bara dör på kuppen. Här kommer mina sug. Och grejen är att ger jag efter för de här. Då hamnar jag här. Och så att för mig har det flyttat sig från det där till här, kan man säga. Här tycker jag att jag är idag, mera på vardagsnivå. Att mitt kretslopp är inte längre att försöka få stopp på skiten mellan min besatthet och att inte äta. Utan det är här som det är liksom att göra en alltså ringa 10:e stegsamtal, göra steg 11 och steg 12 varje dag. Ha, liksom göra 11:e steget. Skanna av mig själv i tanke och handling hela tiden. Det var jättesvårt först. Men det är det inte heller idag. Så att det är så som... Så här lärde jag mig att sjukdomen ser ut. Sen finns det en annan så här teckning då. Och det är... Det tänker jag mycket på att... Så här fick jag lära mig när jag kom. Det är att steg 1. Där finns det en beskrivning. Där beskriver man så här ser sjukdomen ut. Det är ett rent informationssteg. Om sjukdomen. Alltså det var ingen som frågade mig så här, vill du ta steg 1? Utan det var så här, bla 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 bla, så här ser sjukdomen ut och där, där. Känner du igen dig? Ja, bra, då har du gjort steg 1. Alltså, känner du igen dig i den här sjukdomsbeskrivningen? Ja, det gör jag. Men då är det inget att fundera över. Vill du höra en beskrivning av hur tycker lösningen ser ut? Ja, okej. Okay. Då berättade den personen för mig om steg 2. Som är, enligt det här sättet att göra stegen, ett sätt att, det är ett informationssteg om lösningen. Då liksom läste den och säger, så här, lösningen den ser ut så här, så här och så här. Och är det något som du skulle vilja ha? Ja. Ja, bra, då har du gjort det. Alltså att, i steg 1 och steg 2, där kan vi liksom läsa och bli informerade om, hur ser sjukdomen ut bland oss? Och hur kan det bli? Hur var det och hur blir det? Sen kommer man till ett val. Om man känner igen sig i steg 1 och om man vill komma åt det här som beskrivs i steg 2, då får vi en fråga som är steg 3. Vi beslöt att lägga vår vilja och våra liv i Guds händer sådan som vi uppfattade honom. Då är det steg 3. Det är ett valsteg. Och då är det så här. Ja, nu kan du välja så här. Vill du eftersträva och komma till steg 2? Eller vill du vara kvar här? Det är en kul fråga. Nej, det är det ju inte, för att det är faktiskt helt öppet. Så steg 3 är liksom så här, nu kan du välja, vill du göra ansträngningen och nå steg 2 eller vill du stanna där du är i steg 1? Och vi lyfter på hatten för de som inte väljer steg 2. Man är eller väljer det. Alltså vill man ha vara här så det är helt okej. Okay. Det kan ju vi tycka är sorgligt som har redan gjort det. Men det är fortfarande okej. Okay. Och en del pratar om att nå en personlig botten och sådana saker. Och det finns ju, jag vet inte, jag har aldrig haft en personlig botten. Jag vet inte. Jag har gjort saker som borde ha varit botten långt, långt innan jag nådde min botten. Det är liksom, jag är lite så här varligt om det där personlig botten. Utan när vi får den här informationen, en beskrivning av sjukdomen, en beskrivning av en lösning, vill du prova att nå lösningen? Det är steg 3. Då svarar man ja eller nej. Svarar man ja, det är då man svarar ja till att göra vägen, den så kallade ansträngningen. Sen är man ju väldigt olika. Ja, jag behöver ord. Jag behöver uppritade modeller som jag kan liksom stoppa in mig själv i så här. En del, de behöver inte det. Men för mig var det här jätteviktigt. När jag liksom läste så här i OA och de bara, ja, jag blev abstinent och jag vaknade en dag och bara visste att den högre makten fanns. Och jag bara, men hur fan då? Och så ska jag gå, om jag går här nu så ska det bara explodera, brinnande buskar eller vad ska hända? Och så har aldrig mitt liv sett ut. Och det har det inte gjort i OA heller. Utan för mig har det varit, ta del av teorierna, sätt in dig själv i den och gör det som de har sagt. Då får du något. Och så har det varit för mig. Vägen då. Jag säger ja. Jag vill nå steg 2. Då kommer 4-9. Det står så här i Stora boken. Och när jag säger Stora boken så menar jag AA Stora boken. Tro utan handling är detsamma som döden. Så här när vi har sagt ja, vi vill nå till lösningen som är en tro på en kraft som är större än vår egen. Och genom det återfå vårt förstånd. Då måste vi göra vissa saker. Handla. Och det är det vi gör i steg 4-9. En del i OA har jag hört är så här. Nej, men jag har inte börjat med steg 4 än. För jag är inte abstinent. Och för mig är det detsamma som döden. Utan jag har fått lära mig att vi blir abstinenta. Genom att göra stegen. Vi blir befriade från vårt tvångsmässiga ätande genom stegen. Det är inte så att först blir vi abstinenta och sen gör vi stegen. För då hade jag varit abstinent långt längre. Jag hade aldrig behövt komma till OA. Om det bara handlade om att få en matplan. Så att för mig är det lite, jag tycker det är läskigt när jag hör människor som har fått en matplan. Inte kommer igång och får göra stegen för att de inte är abstinenta. För mig är det precis tvärt emot om vad vi har lärt oss här. Vi kommer dit genom att göra det här. Och när vi har gjort det steg 4-9 tillsammans med en sponsor så utlovas det ett annat sätt att förhålla sig till livet. Och det här dagliga handlingsprogrammet som vi utlovas, det är de här 10, 11, 12. Någon ritade det här en gång som så här ett träd. Jag tyckte det var så fint. Nu kommer jag inte riktigt ihåg hur det var. Så här. Och att vi kan alltid välja att gå tillbaka hit. Man behöver inte vara rädd för det. Så här. Och om jag tackar ja nu får jag aldrig mer vara i det här. Det kan vi alltid prova igen. Imorgon. Eller om 10 minuter. Det är helt... Så att det är inte så... Tackar jag ja till den här som jag tyckte var hjärntvätten, sekten och allting. Så förlorar jag det här. Det gör vi inte. Vi kan alltid gå tillbaka till det här. Men för mig har det varit så här att genom att leva i det här så har jag aldrig kommit tillbaka till en vardag där det här är min vardag. Sen jag kom till OA 2001. Jag hade några dagar under den här perioden, när det är 12 år, som jag var tillbaka i det här. Och när jag var i det som verkligen var helt fascinerande, det var att jag hade ju ringt så i bängen många samtal. Och folk, jag hade ju så här uppgjorda samtalstider med massor med folk också så här. Man kan ju smita lite. Så om man ska ringa 3 samtal om dagen, då kan man ju veta att du ska ringa 3 samtal om dagen. Du kan inte ha ringer du. Man är ju nu man känner i alla fall. Ja. Men det som hände här, det var att direkt så ringde det ju hela tiden. Hej, hur är det? Jag är inte abstinent. Jag är inte nykter heller för den delen. Du måste ta hjälp. Ja. Och utan att jag liksom blev klar i huvudet eller liksom försökte lösa det själv, så var det bara någon som sa till mig vad jag skulle göra. Ring till din arbetsgivare, säg att nu är det åt helvete och säg att du behöver en behandling. Okej. Hej, jag behöver en behandling. Jaha, är det så nu? Ja, har du något förslag på ett ställe? Ja, det här. Okej, vi ringer dit och ordnar det. Och så börjar jag en behandling 3 dagar senare. Liksom. Om jag hade fått vara i fred här, så är jag helt säker på att jag inte hade levt i det här idag. För skammen av att ha tagit återfall och liksom bara släppa hela skiten, den var så enorm när det väl klarnat till här uppe. Men det var redan för sent för mig, för vännerna, gemenskapen, hade liksom redan flyttat mig därifrån till dit innan jaget liksom blev klart. Ja.
Får man fråga?
Nu får man fråga.
Okej. Jo, men du sa det här med steg 4 om att vara abstinent, att vissa jobbar så. Men då kan en del säga, ja, till exempel om vi jämför med AA, sitta och göra 4:e steget och vara på fyllan. Mm. Liksom att man, hur har du något?
Ja, ställer du där tänker jag att det är så här. Att det är en stor skillnad på som jag som är alkoholist också. Det är en stor skillnad för mig att vara abstinent och nykter. Att det är 2 skilda saker. Att jag kan, som jag sa till någon här, att skillnaden egentligen för mig, den är den här. Att om jag skulle fråga en normis, om vi får kalla icke-tvångsmässiga eller beroende personer det. Så här, hej, jag har en sjukdom som heter tvångsmässigt ätande. Det gör att jag följer en matplan. Men det är så att jag är så himla sugen på att dricka ett glas mjölk nu. Tror du att det är okej? Okay? Då skulle jag, tror jag. Jag har aldrig frågat det, men jag tänker att de flesta skulle säga ja, det är okej. Även en av de mest insatta i ett sjukdom, alltså även den som kanske lever med mig skulle säga ja då. Men om jag är alkoholist och säger till en sån icke-beroende person så här, hej, du är alkoholist och just nu är jag så sugen på att dricka ett glas vin. Tror du det är okej om jag gör det? Då skulle i alla fall flera säga, nej, det tror jag inte att du ska om du är alkoholist. Och den där lilla marginella skillnaden är det som skiljer för mig. Det är klart att ingen som sitter och är på fyllan kanske ska göra stegen på det sättet. Men den kan ju göra den liksom direkt när den har blivit nykter. Mm. Alltså vi dricker inte spriten samtidigt som vi gör stegen. Men jag kan ju ha druckit igår och gjort stegen idag. Mm.
Jag hade också en tanke där att även om man nu kanske inte säger till någon att jag tycker inte du ska göra steg 4 för att du inte är abstinent, så skulle jag nog säga att om du gör steg 4 och inte är abstinent så är det mycket jobbigare. Mm. Då är det jobbigt för dig att göra steg 4.
Mm. Mm. Så säger inte jag. Mm. Jag säger att nej, men varför skulle du vara abstinent, för du har inte gjort stegen än. Och sen är jag färdig.
Alltså, jag tycker det är steg 3 att man är där ska man helst vara abstinent.
Mm. Fast det är genom stegen som vi blir abstinenta. Inte för att vi överlåter oss själva till en gud. Ja.
Jo, så är det också. Så är det också. Och då kan jag vara abstinent innan steg 3 också.
Ja, alla kan vara abstinenta från dag 1 och utan stegen. Ja. Men för att hitta den hållbara lösningen så behöver vi göra stegen. Fast vi har ju exempel på människor som är abstinenta och inte har gjort stegen. Alltså, det är bara att gratulera. Men jag behövde stegen så här. Liksom. Och hade jag uppfattat att jag kunde välja att liksom göra inte ansträngningen, då hade ju jag inte gjort ansträngningen och hoppats på att jag skulle nå hit. Fast jag har uppfattat det som att vi behöver göra ansträngningen för att komma till lösningen.
Mm. Ja, jag tycker att det är väldigt schysst att få det så här tydligt som du gör här. Men jag känner också mig klubben i det här med liksom, för det är ju att genom ansträngningen som du säger så får jag sedan ett tillfrisknande liksom genom det. Men någonstans när det kommer till en 4-stegsinventering, då känner jag liksom att om jag inte är abstinent när jag gör den, så ser inte jag särskilt klart. Nej. Men naturligtvis så blir det ju klarare med tiden. Mm. Också, men att jag tycker det är en svår fråga där. Liksom, för jag har instinktivt känt också att du kan göra en 4-stegsinventering. Mm.
Du kanske kommer få göra den en gång till.
Mm. När du lever i 10, 11, 12 så gör du den varje dag.
Ja.
Mm. Och som jag har uppfattat det i min sponsorkedja så, eller som jag uppfattar att det står i stora boken, så jag tycker inte bara att det är en allmän uppfattning så, utan jag tycker det står det i stora boken att det är genom att göra steg 4, 5 och 6, alltså genom att rensa bort, som du också tar bort filtret mellan dig själv, din självcentrering och Gud. Så att om jag först ska vänta tills jag har rensat bort filtren, då ser jag, då är det moment 22 för mig. Alltså, jag har lärt mig här att göra det här är det som rensar bort det som står mellan mig och leva i lösningen. Inte först hitta en lösning och sen lära mig.
Men det är ju också förslaget. Det är ju ett förslag.
Ja, ja, men alltså, jag pratar om stora bokens förslag.
Nej, jag tänker så här. Att det är ju förslaget att ja, vi vill, alltså, ska vi göra stegen, liksom, att ta ansträngningen genom stegen och sådär.
Mm.
Och att jag vet liksom det här med abstinensen och inte liksom så här, och i relation till inventeringen, alltså fjärde stegs inventeringen.
Mm.
Att okej, okay, om jag låter bli och äta tvångsmässigt idag, så genom att jag fortsätter i stegen så kommer jag få hjälpen. Alltså, då gör jag en ansträngning och inventering att okej, okay, om så bara idag, men idag äter jag inte tvångsmässigt. Liksom, att en dag liksom, att det är någonstans i de första stegen när jag gör det här valet liksom, att okej, okay, jag ska göra, fortsätta med stegen. Mm. Och det är lösningen.
Jag vet ju inte hur... Det här ser ju olika ut för alla. Jag kan ju bara säga hur det var för mig. För mig var det inte ett val att avstå att äta tvångsmässigt. Mm. Men det var inte det.
Nej.
Nej, alltså att äta tvångsmässigt för mig är att jag har tappat kontrollen. Så jag väljer inte om jag vill äta tvångsmässigt eller inte bara. Utan då äter ju jag tvångsmässigt. Det är därför jag kom till OA, för jag äter tvångsmässigt.
Men det, jag har bara min egen erfarenhet av att när jag gjorde min inventering så var jag abstinent innan. Så därför är det intressant att ha olika...
Det var jag med.
Liksom, ja.
Men mina sponsorer, om de är abstinenta eller inte, det är så här, nej, nu gör ju du stegen. Och jaha, du är inte abstinent idag när du ska skriva. Skriv ändå.
Mm.
Det är lösningen utlovas i efterhand. Och jag levde så här när jag kom till OA. Jag tyckte det var en självklar sak till exempel att få... Om jag skulle behöva min lön i förskott så tyckte jag att det var min självklara rätt. Jag skulle ju jobba den sen. Och jag behövde den här uppfostringen för att förstå... Liksom att vissa saker för mig, vill jag säga, den tvångsmässiga personberoende personen som jag är, behövde göra först. Och sen fick jag belöningen. Det var inte genom att jag ville dit som jag fick belöningen. Och sen jobbade det. Utan för mig var det, gör det som din sponsor säger. Prova det. Och det jag känner idag det är att många som ringer till mig, de ringer till mig och frågar om sin matplan. Och när jag frågar så här, har du en sponsor? Nej. Men du har en matplan? Ja. Ja, nej, men då vet jag inte riktigt. Så är det inte för mig. Eller, tycker du att jag kan ändra så här min matplan? Har du gjort stegen? Nej. Nej, men då spelar, för mig, då spelar det ingen roll hur du ändrar din matplan. För du har ingen definition ens på vad som är abstinent för dig. Och då, i min värld, då har jag flyttat mig från att här hålla på med dieter och så utanför OA. Till att här flytta mig innanför OA och lärt mig nya begrepp som heter matplan, handlingsplan och andra saker. Men jag gör dem fortfarande när jag vill, när det passar mig och så vidare. Och det hade jag dött av. Så är det inte för alla. Så var det för mig. Jag har blivit uppfostrad. Alltså, minsta lilla chans för mig att ta en genväg så har jag gjort det i mitt liv. Det gör jag inte längre. Nu är jag en människa som står. Det är stor skillnad. Liksom. Jag är kraftfull. Jag har jättemycket energi. Och den energin använder jag utanför programmet. Nu använder jag den i programmet. Och det jag tycker har blivit är att jag är en människa som står kvar. Att man kan lita på mig idag. Det kunde man inte där. Och jag gjorde exakt så här. Och egentligen så det som jag har känt under åren det är också att att det är olika. Det är jätteviktigt att det är olika. Om någon känner så här som hör det här, då kan man, det är jätteviktigt att tänka, så där var det för henne. Oj, nu gör jag fel säkert. Det är inte så. Det här är det viktigaste av allt då. För vi kommer höra på möten, i telefonsamtal, om så många olika sätt att definiera det här. Och den enda som kan säga något till mig om det, det är den som jag har en sponsorsponsiv relation till. Liksom. Ja, ska vi dela? Mm.